Välkomna till VE-podden. I dagens program handlar det om mig och Åsa. Vi kallar det för Vi och VE.
Ja. Yeah.
Ja, då är vi på plats, Åsa. Och det här är ju andra avsnitt som vi spelar in. Det allra första som jag skulle vilja göra idag är att du och jag ska beskriva varandra. Skulle du vilja börja med att beskriva mig?
Ja. Nej. Jag fick blackout.
Okej, men då kör jag. Alltså... Ah. Det är lite svårt att säga hur länge vi har känt varandra, för att det har blivit väldigt länge nu. Men jag skulle vilja beskriva dig som en, nu vågar jag inte säga det, först tänkte jag att jag skulle beskriva dig som en kort person. Men jag får inte göra det för att jag har slutat kalla dig för kort.
Ja, det har du.
Du är alltid glad tycker jag och positiv och vill göra nya saker så att det är lätt att få med dig på tåget. Eftersom jag är en sån här doer så är det lätt att få med dig på alla idéer. Och så slutför vi rätt bra tillsammans. Ja, hur skulle du vilja beskriva mig då? Sen?
Ja, men då är det första som jag kommer på här är att du är himla rolig. Det kommer vi kanske få se mer av. Så att det var väl den första som man kunde skämta så mycket med. Så det är det första jag tänker på. Så. Och sen att vi kan komma på och hitta på så himla mycket upptåg tillsammans. Så du är också med på allt.
Det känner jag också. Vi förstår åt varandras dåliga skämt. Så att det kan kännas tröstande ibland och också kul.
Fast det är väl där som det är skillnaden då. Att våra skämt är ju faktiskt inte dåliga. De är ju så jättebra.
Ah,
det är bara andra som inte fattar
det.
Så. Sen är du otroligt pålitlig och hästkunnig. Så att det går alltid att fråga dig om alla konstiga frågor. Så. Jag tror jag har skickat bild på småsår. Och så får jag så här expertråd som tvätta med aceton. Nej, inte aceton.
Nej, sånt får man inte säga i radio. Och så.
Jo, det får man visst det. Du sa inte aceton, du sa vinäger.
Ja, skitbra. Det kan stämma. Det låter bättre. Annars hade du nog frätt av hela benet.
Ja, men
jag sa att det var fel. Det som behövdes så hade det varit rätt också i och för sig.
Så det här, allt från att, inte aceton. Vinäger. Ja. Jag tog äppelcidervinäger.
Ja, det funkar jättebra. Ja.
Och sen när du tog klut med risvinäger.
Vad schysst. Ja. Men kan vi inte beskriva oss själva också? Jag kan ju börja. Alltså jag tycker ju att jag är egentligen den ständiga optimisten. det måste jag säga. Ibland lite väl mycket optimist. Men samtidigt tycker jag det är... Jag gillar min inställning. För jag tror att allt kommer att fungera. Och mitt mål brukar vara att få allt att fungera också. Och så gillar jag att ha kul. Så att, ja, men det gäller att försöka hitta någonting roligt i det mesta. Sen är jag kanske rätt dålig på att säga nej.
Ja, ja. Det kom dit.
Ja, ja. Men jag jobbar på det.
Men det gör du väl inte?
Nej, jag gör inte det.
Nej, du gör inte det.
Men jag säger ibland att jag ska jobba på det.
Ja, precis.
Ja, ja. Det blir en sån här framtidssak. Men jag säger ja för att jag tycker saker är roligt. Inte för att jag vill att alla ska tycka om mig. För
man är lite och köper man godis för att man ska tycka om
mig. Men det är inte så. Det finns bara en person som alla tycker om. Och det är Moder Teresa, det är inte jag. Nu får du rätt om dig själv, Åsa.
Ja, men jag tror devisen som jag lever efter, det är det ordnar sig. Det är min devis. Och jag tycker inte om att planera, eller jag älskar att planera, men det roligaste det är det spontana. Så att jag lever konstant efter devisen att det ordnar sig. Det gäller också med hästarna, att det ordnar sig. Jag är allt annat än nojig när det kommer till mina hästar. Så, de är allt annat än inpackade i bomull. De får det ordnar sig. Och det är lite grann där du brukar säga till mig, jag fattar inte att du bara kan slänga på bakskydd och så rida iväg. Utan att hästen någonsin har haft skydd på bakbenen.
Ja visst.
Men det ordnar sig.
Ja, men det är lite så med dig. Jag tycker du kan ta ut din häst och sitter upp och sen är in inriden liksom.
Ja,
för det ordnar sig. Själv håller man på att skriva ett schema och gör saker. Men det ordnar sig det också. Det kan ordna sig på olika sätt.
Ja, men precis. Jag kör på den spontana ordningen.
Ja. Vi ska ju prata om oss själva idag, men alltså jag tänkte ändå att vi ska hålla oss lite till ämnet. Det här är ju VE-podden. Ja, så vi kan, ska försöka glida tillbaka lite på VE och oss. Och då tänkte jag nästa fråga blir lite naturligt. Om man tänker på VE då, hur eller var träffades vi första gången? Och jag har lite, jag har lite olika intryck, eller första intryck från dig faktiskt. Men allra första gången jag såg det, Åsa, det var ju på det här stora eventet i Uppsala som jag nämnde förra avsnittet lite snabbt. När du och Anna red en uppvisning på den stora planen där ute på UFK.
Mm.
Och du hade din häst som hette Alex, det visste inte jag då, men nu vet jag det.
Mm.
Så det var första gången jag såg det, men den gången tror jag inte jag tänkte på vem du var, utan bara att du red runt här.
Ja, precis!
Då red jag runt där. Och att jag vet att det är du var för att jag tog lite bilder då. Så jag har tittat efterhand och så såg jag att det var ju Åsa.
Det var jag. Ja, det stämmer.
Men jag åkte hem därifrån jätteinspirerad. Men inte... och jag var inspirerad av dig, men jag visste inte vem du var då.
Fantastiskt.
Mm.
Jag var din idol innan du visste om det.
Ja, precis. Och sen... men då ska jag fortsätta. Den första gången som jag visste att du var du.
Ja, jag visste.
Det var när jag såg det igen. Då hade det gått ett tag. Eller, ja, det är i alla fall det första minnet jag kommer på. Det var ju när vi skulle på den här domarkursen i Strängnäs. Och på den här västerninspirerade anläggningen. Och då var det ju så att den utbildningen skulle ha varit i Uppsala egentligen. Men vart ju flyttad då dagen innan på grund av lite olika omständigheter. Och vi hamnade ju då ute... i skogen, i Strängnäs där.
Ja, det var verkligen ute i skogen.
Ja, det var det. Och det var så snabbt på så att det fanns, jag vet att det fanns inte en sovplats till oss där vi skulle gå 2 dagars kurs. Jag sov i alla fall i något skyffe där under en hästfilt och med en soffkudde som huvudkudde.
Jag åkte hem.
Ja, du åkte hem.
Mm.
Jag stannade kvar. Det var spartanskt, men det var ändå ganska roligt på något vis.
Ja.
Och ja, du sprang väl in och ut på den här kursen där. Det har inte så mycket minne av. Men, jag kommer
men det här sen... är 2011.
Vi hade kommit en bit då.
Mm.
För att sen så skulle du vara med på tävlingen som var där med på. Och då kom jag ihåg att vi skulle döma. Då smet du från kursen för att rida. Och då kom jag ihåg att jag såg det rida och tyckte att det såg så prydligt ut. Att det var då jag förstod kopplingen lite mer mellan dressyren och VE faktiskt. Och då kom jag ihåg att jag sa till dig också att det såg så fint ut. Och jag kommer ihåg också att du blev glad.
Ja.
Ja.
Ja, jag minns. Det minns jag. Nej, inte att du sa det faktiskt. Men jag minns hela tillställningen.
Ja.
Men vad bra att jag blev glad.
Ja, det
var jag hade blivit igen.
Ja, det var minnesvärt att se dig så glad faktiskt. Man måste komma ihåg att berömma folk, tycker jag.
Ja, verkligen. Eller hur?
Ja.
Ja.
Om vi vänder på frågan.
Ja, precis.
Då får du berätta om... första gången du såg mig på riktigt, du kanske hade sett mig på tv och sådär innan. Men...
ja, det så kan det ju ha varit, men jag kanske inte tog kort och mindes det.
Nej,
men mitt första minne är att vi är på Kullavreta gård. Och jag minns inte varför du är där, men där träffas vi i alla fall. Och det minns jag, och så pratar vi. Och du var nyfiken på att rida för Paolo.
Ja, precis.
Paolo Bastos.
Jag var där och spionerade lite, helt
enkelt. Du var spionerad, jag tror inte du hade häst med dig.
Nej, jag först åker man dit och så ligger man bakom en bil och kikar lite hur det ser ut.
Ja,
det är så man gör.
Och då var jag där i alla fall och red. För jag har ridit för Paolo himlans länge. Så jag hade ridit ett några år där för Paolo innan. Så det vet jag i alla fall att vi pratade. Och då måste vi ha träffats innan. Men jag tror att det var det jag minns som första sån här liksom...
ja.
Att vi hängde lite grann där.
Samma som det var för mig där i Strängnäs. För att innan när jag såg det på eventet så var det ju bara någon som red runt.
Fast det då var jag bara en stjärnglans. Ja, men precis. Ja, men sådär. Och sen så måste man ju våga prata med varandra. Men det är det första. Och sen så började ju du att rida för Paolo också. Och då så började vi ju att träffas också mer och mer så. Att vi rider för honom. Så i samma... på samma kurser och sådär.
Han blev den gemensamma nämnaren.
Han blev den gemensamma nämnaren. Det vet han kanske inte om.
Nej. Ja, men vad kul.
Och då hade du lusen.
Red
du på då?
Precis. Jo, för jag åkte då och köpte en häst. För att jag skulle kunna rida VE.
Det var så?
Ja. Alltså jag ville så gärna rida VE. Och den hästen jag hade var... det var en helt resistammad häst som ramlade om han såg en bom. Och så kände jag att jag behövde ha någon någon lite annan sorts häst. Och då åkte jag och köpte den hästen. Och det roliga var att jag köpte honom på den här gården i Strängnäs. Där
vi... I Westerngården?
Ja,
där.
Det var där han stod.
Såg du honom då på kursen eller?
Nej, det gjorde jag inte. Han stod i någon hage och gömde sig då.
Ja, för den här dumma kursen, jag var ju så himla nervös. För jag var ju där och skulle, som du sa, tävla då. Med den häst som jag bara hade haft några månader. Som jag hade importerat ifrån Portugal. Så. Och vi var ju inte liksom samspelta. Jag hade ju inte liksom lärt känna varandra då. Och det här var ju en av de första tävlingarna vi åkte iväg på.
Och du skulle också gå domarkursen samtidigt.
Samtidigt.
För mitt minne är att du springer ut och in hela
tiden. Jag springer som en tätting. Och med då så var ju två stycken från Portugal. Claudia och Duarte.
Mm.
Så. Och jag vet att båda var inte så nöjda över att vi hade deltagare på domarkursen som också red.
Nej.
Och det kan jag förstår dem, men jag var lite, det var lite så här jag tror jobbigt, för jag var ju tvungen att...
Det var lite tvunget för att vara på ekipage också, där som jag minns det. Det var ju liksom himla snabbt ihop, rafsat det där för fotet, när de väl skulle komma ända från Portugal och ha den här utbildningen.
Mm.
Som var väldigt bra annars, tycker jag. Det var ju bra mitt i allt uppe.
Ja, men det ordnade sig ju.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Och jag sov riktigt bra ändå på den här soffkudden.
Nej. Det kan du inte ha gjort.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag har ju så svårt att säga ifrån.
Svårt att säga nej.
Jag vill inte.
Ja, jag får fram och tillbaka tillsammans med Lotta Ingvarsdotter.
Ja, just det. Hon sov hemma också.
Mm, vi börnade.
Ja.
Så.
Ja.
Mm. Verkligen.
Exakt. Ja. Ja, men så var det när vi... träffades då.
Och nu är vi ju där 2000, för den här uppvisningen som du pratade om, den var 2010 var den på höst, sensommaren där.
Mm, det stämmer bra.
Mm.
Och däremellan så, mellan den här uppvisningen och den här domarkursen så satte jag igång då och träna själv efter jag hade sett det här på eventet. Så läste jag på och tittade på filmer och sen åkte ut till Kullavrätt och tränade och sådär och kom igång ordentligt.
Men då gjorde du så som många gör idag.
Ja, men jag
de
tror
ser
det.
Någonting med vi tycker att det är spännande, tittar och så trästar sig fram själva.
Mm.
På så gott och ont.
Ja. Och jag hade ju ridit dressyr också i hela mitt liv egentligen. Jag började redan i ponnyåldern. Många andra...
Men gud, du började som dressyrtant redan i ponnyåldern.
Ja, jag är född dressyrtant.
Ja!
Jag var ju den enda egentligen som höll på med dressyr på ridskolan. Jag tvingade ju dem ibland att ha klubbtävlingar i dressyr. Och så fick jag ju tvinga några att vara med också, så det blev någon klass. Alla andra skulle hoppa eller rida fälttävlan. Men jag hade hållit på med det alldeles för länge. Jag håller på med det fortfarande och tycker att det är väldigt roligt. Men det här vart ju så som en nytändning av ridningen faktiskt.
Jag var ju påtvingad dressyrridning. Jag var väl den där som blev påtvingad på ridskolan.
Ja.
Det var bara dressyr. Och var det hoppning så var det max att en bommen liksom lyfte lite från marken när vi skulle hoppa. Och jag älskade att hoppa. Det var det bästa jag visste.
Mm.
Så när jag väl köpte min första egna häst när jag var 20. Så var det ju hoppning. Det var bara hoppning. Ja.
Du fick ta igen det då?
Ja, men då var han ju skvatt galen så att jag vågade ju inte hoppa honom för att han bara for åt alla håll och kanter. Och det var samma häst då som du såg mig sen ett antal år senare rida den här uppvisningen på EVE.
Mm. Vad var det som gjorde egentligen att vi fastnade så för EVE, tror du? Alltså vad är det som är så himla kul med det?
Ja, jag vet ju.
Ja, jag vet också.
Ja.
För mig är det att det finns otroligt stor potential att utvecklas hela tiden. Alltså det kan vara så svårt. Det finns så himla mycket som man vill bli bättre på. Det tyckte jag var roligt. Alltså det var som att bli nybörjare igen. Och få börja om och verkligen klättra uppåt tycker jag. Och lära mig nya saker. Fast jag kunde använda dressyren till det här. Men det var potentialen tror jag.
Mm. Och jag har ju varit sån här. Inom alla. Nej, inte. Många olika varianter av ridning har jag hållit på med.
Mm.
Så. Det har varit centrerad ridning på ridskolan. Sen var jag, och sen dressyr förstås. Var ute på ponnytävlingar med ridskolans ponnysar på dressyrtävlingar. Hoppning. Jag har hållit på med akademisk ridkonst. Och sen då, när jag lämnade det och började rida för portugisiska tränare och den lite delen av dressyr så. Och sen då när jag testade VS så var det ju som en sån här fantastiskt bra smältdegel av allt det här. Så det var, ja, det passade som hand i handske.
Man har ju verkligen nytta av allting man kan när man rider VS.
Mm.
Speciellt när man har ridit så här mycket dressyr som jag och du också har gjort.
Och får vi berätta om vårt första möte med VE?
Ja.
När vi red VE?
Ja.
För ditt första möte var väl när du såg VE och så testade du själv hemma?
Ja.
Så.
Absolut, så var det. Hur var det för dig då?
Ja, men för mig var det att jag redde för Paolo.
Mm.
Paolo Bastos. Och han har ju hållit på med VE i Portugal. Så. Och så då höll han på lite grann med det i Sverige också då. Men inte jag red dressyr för honom så.
Ja.
Och sen då så var vi på en kurs. Jag och den här Alex halvblodet på en kurs. För honom där många red vi är. Och de andra. Och jag var så här, ja. De får pyssla med det men inte jag vill rida dressyr så. Jag såg inte heller direkt den här kopplingen mellan den välutbildade dressyrhästen och VE-utförandet. Så då bara sa Paolo till mig, men kan du inte bara testa? Vi går ut på gräsbanan där de här VE-hindren stod, så kan vi väl bara testa då.
Mm.
Och då hade inte jag ridit ett enda hinder. Och så var det lite, ja men rida över bron då och så. Och då funkar ju det som vi säger i teorin, att har du en välutbildad eller en lydig dressyrhäst så funkar oftast genomförandet av hindren.
Mm.
Så det gjorde det ju. Vi red ju över en bron där. Ja, för jag och Alex, vi kände ju varandra som utan och innan. Så han litade ju på mig och klev ju över den här bron. Och sen till lansen. Och jag svängde upp den här lansen. Jag gjorde de klassiska nybörjarmisstagen. Och stänger till han i rumpan med lansen. Både en, två gånger. Jag tror till och med han fick en stöt i nacken också. Men jag skulle ta tjuren och lära det här. Men han var så himla snäll. Så han bara galopperade på där. Och tunnorna och vi gjorde side pass och vi gjorde liksom alla de här hindren. Och det var så häftigt, det var så roligt.
Mm.
Det var väl det som var min sån här bara, men gud vad roligt det här är. Så. Och sen också, det här kanske Paolo kommer dementera, men det är med sanning så att han faktiskt sa det. Att om inte du vill rida VE på din häst så vill jag rida VE på din häst för att han är så bra på det här.
Mm. Ja, då kan man inte låta bli att fortsätta.
Nej. Så smickrad som jag blev då.
Jag håller med dig lite där. För att dels hade jag tävlat jättemycket dressyr upp i rätt höga klasser. Och sen köpte jag den här Lusitanon då. Unico, eller Lusen som jag kallar honom också. Och han var väldigt bildad.
Mm.
Och jag tränade ju först lite för Charlotte Ingvarsdotter och sen för Paolo. Och sen... Det dröjde inte så länge förrän jag tänkte att jag skulle åka på tävling. Så jag anmälde mig till en tävling som var i Rimbo.
I VE?
I VE.
Ja,
jag letade rätt på en tävling där. Och så anmälde mig med medelsåklass direkt. Mm. Och så åkte jag dit. Och så hade jag ju hade hunnit prova på hindren lite. Och lärt mig liksom grunden för vad de skulle göra. Men jag hade ingen aning om egentligen hur en tävling såg ut.
Mm.
Men det var också så där att... Det var ett ganska bra genomförande. Även om jag blev utesluten då första gången. För att jag gjorde fel på ett hinder.
Fast det var inte sista gången du blev utesluten.
Nej, va? Det hände ju då och då. Det, så är det ju. Men det var ju så himla roligt. Och det gick ju så bra. Så att, ja, det var starten liksom.
Men vad var det som gick bra då? Du blev ju utesluten.
Ja, fast det var faktiskt nästan i slutet på spinnen. Jag spidade väl förbi något hinder.
Ja, okej.
Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så otroligt svårt. Va? För att jag har ju hopptävlat en del också faktiskt. Men den sista hopptävlingen red jag 1986. Och då fick man ju repetera...
Hur gammal är du?
Jag är jättegammal. Men då fick man i alla fall repetera in banorna när man kom på plats. Så det var ju samma på den här VE-tävlingen. Att vi fick ju en banskiss. Och det tyckte jag var det värsta att försöka... memorera de här hindren. Och också komma ihåg, det är inte bara att man ska komma ihåg ordningen, utan det är också hur man ska utföra dem, för det kan ju se olika ut. Ibland ska man ha övergång och ibland ska man rida dem i galopp med byten, och sen kan ju se väldigt olika ut. Så därför missade jag då bansträckningen till spiden sen.
Ja, det är okej då. Det är ett förlåtligt misstag.
Ja, för första gången.
i alla fall. Ja, för första gången.
Så det tyckte jag nog var det svåraste med VE egentligen. Och börja memorera in banor igen. I dressyr hade jag ju teknik på det. Men det går bättre nu. Oftast. Jag har blivit utesluten igen. Sånt händer.
Fast jag har faktiskt aldrig blivit det.
Nej. Men det kommer att komma.
Du tror det?
Mm.
Men hörde ni det? Jag har alltså aldrig blivit utesluten. Nu är det en tävling.
Hon har bara ridit 2 stycken. Du och jag undervisar en hel del i VE.
Mm.
Det finns ju ett otroligt sug efter tränare och träningstillfällen framförallt.
Absolut. Jag tror att vi skulle kunna undervisa hur mycket som helst. Mm. Om så.
Det finns så många som vill rida VE och man får jättemycket förfrågningar.
Mm.
Men vi har i alla fall en hel del stadiga träningar och det är elever som återkommer. Och sen ibland kommer det in nya också. Det är kul när man får plats med någon sån.
Ja. Där är ju en skillnad då att du arbetar ju heltid med hästar och undervisning och så. Och medans jag då har ett vanligt kontorsjobb som jag jobbar heltid på. Så att för mig är ju träningsmöjligheterna att ge träningar förpassade till helger och vardagskvällar i den mån jag har tid över från det vanliga jobbet.
Man kan ju säga att det är lite, alltså även om jag jobbar heltid med det, så är det ju så att folk vill ju träna helger och vardagskvällar.
Ja, precis. Ja.
Men några elever hinner med klämma in på dagtid också. Jag kan inte förstå, alltså de som har häst, jag kan inte förstå att de också kan ha ett jobb egentligen.
Nej.
Det borde ju vara omöjligt.
Ja.
Men ja, så är det.
Man får ha bra markservicepersonal.
Jag tycker det är jättekul att undervisa VE. Men vad är det som är så roligt med det egentligen? För mig är det, tror jag, att man får så himla bra kvitto hela tiden när man håller på med de här hindren. Om man tänker på själva teknikdelen. Mm. För att vi jobbar ju naturligtvis med dressyrdelen också. Men om man enbart håller sig till teknikdelen, så är det ju det att man ser ju framstegen så himla tydligt.
Ja, och sen så tycker jag också det här att hästen visar tydligt för ryttaren också vad det är som fungerar eller vad som behöver förbättras. Så ofta blir det, om man kan ge en uppgift att man rider enkelslalom och känner efter om det är lika lätt att komma runt från båda sidorna, så behöver sällan jag som tränare säga att det gick lättare åt det ena hållet än det andra, eller att hästen är mjukare eller så. För det känner de själva.
Mm.
Ah, det var mycket lättare att göra vänstersvängen än höger, till exempel. Och så kan vi då prata om hur man då skulle kunna förbättra det.
Mm.
Men just den där direkta feedbacken får ryttarna.
Ja, det får de verkligen. Ett otroligt konkret sätt att träna på.
Mm.
Det är väldigt tydligt. Och oavsett om man gör på en ren nybörjarnivå, så är det ju väldigt tydligt att veta att man ska göra en volt om det står något i mitten.
Ja,
på en vanlig dressyrbana så gör vi bara en cirkel. Och det kan ju vara rätt abstrakt egentligen. Och för de som har ridit mycket och är duktiga, så kan vi gå in så mycket djupare på hur hästen ska bära sig och hur den ska spåra och sådär. Så det går verkligen att undervisa på alla nivåer också.
Mm. Och de känner ju också ryttarna, när hästen lägger sig mot hjälperna istället för att gå undan för hjälperna, till exempel.
Mm.
För det blir så otroligt påtagligt för de här ryttarna som har ridit lite längre. Att där kom jag mot tunnan när jag faktiskt hade tänkt att komma ifrån tunnan. Så, så den här hjälpgivningen jag ger nu lyssnar inte hästen på som jag vill.
Precis.
Mot om det hade varit en öppen, bara tom dressyrbana. Då blir det inte så direkt respons på mina hjälper.
Men vi kan säga att VE främjar ju en bra diskussion och kommunikation.
Mm.
Mellan både häst och ryttare och tränare. Det blir väldigt tydligt.
Och sen är det ju så roligt när hästarna har kommit underfund med vad det handlar om.
Mm. Mm. De hjälper ju till.
Ja, och då ser man att öronen går fram på dem. Och så bara söker de nästa pinne. Och de söker ingångarna i tunnorna och så. Så otroligt roligt.
Mm.
Och nästan lite grann som, vi ska inte jämföra med agility. Men om man håller på med agility, om man ser hundarna som börjar söka hindren, så är det lite lika så. Mm. En hund som typ så här kan springa in i tunnan fast det kanske inte var meningen, för att den ser det hindret. Så det är lite, lite liknande. Så när jag red min, alltså den hästen jag har nu, hon älskar att gå över bron. Mm. Så det är liksom hennes favorithinder. Bäst av allt. Och så skulle vi ju ha det som en grej när jag och när jag red för Paolo. För det här är ett bra tag sedan. När jag skulle ge hjälp i avsaktningen så skulle jag rida mot bron. Som en sagt sätt. Komma lite, alltså inte direkt på då utan använda bara den som en stoppkloss. Men hon snirklade, då var hon vig som en katt och bara frum, och så upp på bron.
Ja.
Så att hon verkligen sökt och älskade just den här bron. Det var så något särskilt med det. Ja.
Det är hennes paradgren.
Det är hennes paradgren.
Ja, det är det. Hur ofta tycker du att man ska träna hinder då? Alltså jag tror generellt att folk som tävlar vid skulle kunna träna lite mer på hinder. En del är säkert jätteduktiga. Mm. Men man hör ofta att de säger att de har inte tillgång till hinder hemma. Det blir liksom ingen träning och sen åker de på tävling.
Ja.
Jag är ganska duktig ändå. Jag är duktig på rätt mycket. Men just när det gäller träningen så brukar jag plocka in ett par tre hinder ganska ofta. Och på sommaren har ju vi framme hela tiden på vår ytterbana. Mm. Det har ju du också.
Ja, det är ju snäppet bättre där. Så är det ju. Jag har ju bara tillgång till utebana. Vilket gör ju att jag plockar ju undan mina hinder för vintern. Mm. För jag vill inte att de ska stå framme i snön och bli dåliga. Bron har jag alltid framme, men jag kan inte rida över den dagen. Så ja, så där är det ju liksom mina omständigheter som gör att det blir liksom under vår och så. Alltså när
mer på utesäsongen funkar.
Det är då jag har mina hinder framme. Mm. Men jag rider ju väldigt sällan hela banor. Mm. Gör du Nej. Det?
Nej, det gör jag väldigt sällan också. Utan jag brukar välja ut ett par hinder som jag behöver träna på. För att ja, men det kan vara lite vad hindren främjar också. Mm. Vad det är jag behöver jobba med min häst. Mm. Om det är just övergångar då, eller om man har börjat lite mer med byten och sånt där. Så kan man plocka med några hinder som hjälper till med det.
Mm. Nej, för jag har sällan, väldigt sällan att jag rider en hel bana. Och jag kanske rider två hinder. Mm. Och så jobbar att växla mellan dem till exempel. Så. Nu är väl nästa steg. Jag har ju en förmåga att mest sitta på unghästar då.
Mm.
Så.
Ja.
Livet har blivit så.
Ibland är det ju så.
Ja. Därför jag hade oturen att behöva ta bort mina två tävlingshästar samtidigt 2012. Och då hade jag bara en väldigt ung häst som det dröjde innan hon var liksom stor, gammal nog. Och när vi sen kom upp i medelsvår så sålde jag henne.
Ja.
Ja. Och
du,
så...
du hade lite påläggskalvar hemma som behövde fram.
Precis, så då hade jag två påläggskalvar och den äldsta av de påläggskalvarna är 5 år nu då så skulle jag börja träna henne. Men det gör ju att jag har fastnat ganska många år i unghästridningen.
Men har du kunnat använda hindren i utbildningen av unghästen då, tycker du? Har det hjälpt dig att utbilda?
Ja, jättemycket. Så där tycker jag att eftersom jag ställer fram alla hinder på våren och det är ungefär då jag liksom sitter upp och börjar rida hästarna, så för dem är det så självklart att VE ingår i konceptet att bli riden. De här tunnorna är bara en del utav att vara riden, och gå över bron, det är bara en del utav det hela. Allt är ju nytt för dem.
Det där tror jag också är en sån där stor fördel med VE, att man faktiskt har framme en massa saker. Man blir inte störd av omständigheter.
Nej.
Och det hjälper en även då de gångerna man går ut och rider dressyrklasser. Mm. Men gör inte så mycket om det är någon tant som ramlar ner för läktarna. Det funkar. Men först kunde det ta upp hela ens dag att den här tanten hade rullat ner för 3 såna här trappsteg och brakat ner i sargen. Men nu gör det inte så mycket.
Nej.
Och det är ganska skönt.
Det är bara man själv som brakar omkring.
Typ.
Ja, nej men så otroligt mycket. Alltså jag tycker att oavsett om man vill rida V eller inte. Att ha lite tunnor framme på ridbanan när man ska rida in sina hästar är bara en fördel.
Mm.
Det här, jag menar som du sa. Att bara svänga i tomma intet. Varför?
Ja, men att svänga runt en tunna är en helt annan grej. Även hästen måste kunna fråga sig varför.
Ja, men precis, så är det jag menar.
För, ja, vi ställer ju hästarna för en helt tom yta liksom. Och sen så ska de följa våra önskningar på de hjälper vi ger. Men när vi också har ett hinder framme så märker man att hästarna förstår ju mycket bättre vad det är de ska göra. Mm. De kan hjälpa till på ett annat sätt. Så jag tror det gör det tydligare klart för dem också.
Så att när övningen nu då som jag står inför, det är ju att lära min häst att stå still vid bordet.
Mm.
Mm. Det är min kommande utmaning.
Jag säga till mina elever att det kan vara precis lika jobbigt att stå still som att röra sig.
Ja. Vissa har ju den häst som har det som paradgren. Mm. Att stå still.
Ja.
Och då ska man ju verkligen visa upp det.
Mm.
Det är inte våran paradgren. Det är bråttom vidare.
Men det är ganska roligt med de här banorna. För det finns ju som du säger hinder som gör liksom olika saker för oss och hästarna. Det är samla och det är övergångar så. Och man kan ju faktiskt vinna tillbaks poäng på det man är bra på. Mm. Även om man är lite sämre på något annat så är man liksom med i matchen hela tiden.
Vad är ditt hinder då? Vad ska du öva på?
Alltså det är så mycket som jag är bra på. Men ska jag säga något favorithinder så jag är nog som din häst. Jag gillar bron och sen jag gillar lansen och ringen också. Även om jag nu som du sa är lite gammal och ofta missar den. Det som är bra nu är att ringen har ju blivit lite större och ska vara några centimeter till enligt tre, så det ska nog bli bra.
Men det var dina paradgrenar, ja, alltså precis. Hinder, men vilket är ditt övningshinder?
Ja, det som jag håller på med just nu. Alltså, jag har ju hållit på med då, i och med att min häst är lite, min tävlingshäst som jag har nu, han är lite dressyr. Åt det dressyra hållet och vi skrider ju fram, han är lite mer som en Lucia brukar säga. Så att vi har faktiskt tränat att komma ifrån hit.
Att lämna dem någon
ja, gång. Alltså vi måste få lite fart när vi ska ifrån hinderna. Så det har vi, jag har tagit fram, blandat lite sådana här stopphinder som bord och sånt. Och vi har tränat på övergångarna att komma iväg på ett bra sätt. Det ska vara lätt och framåt. Det ska inte vara bara tjusigt utan det måste vara lite effektivt. Och det kännetecknar ju vi lite grann också ändå. Det här med att hästen ska kunna accelerera och komma tillbaks.
Ja.
För att tomta och så.
Det är så roligt, jag ser det. Jag ser framför mig så här, parkerat vid bordet och sen bara karikatyrer utav nybörjarbarn som smackar igång och hästen bara, jag står här och är snygg.
Riktigt så stillsam är det inte, utan det är att vi behöver ha lite mer acceleration. Sen kommer det vara så att vi kommer ta in det på raksträckorna för att vi är väldigt vägvinnande. Men om vi också då kan bli lite kvicka i starten så kommer det bli bra.
Jag kan se din syster gå bakom och kasta grus i rumpa för det ska komma iväg.
Nu tycker jag vi går upp på nästa fråga då. Eftersom ändå är inne på det här med acceleration så tänkte jag lite med... Nej, men jag tänkte just det med speed alltså... För jag tänker på de som kommer att titta på den här grenen då. De tittar ju, dressyren är ju som dressyr är. Och sen teknik vet ju att publiken tycker är väldigt roligt för att ja men de kan se att hästen går över en bro och det syns väldigt tydligt vad man gör. Och sen vet jag att speeden är ju den är också publikfriande i och med att det är lite fart och sådär.
Mm. Absolut.
Det tog ju mig kanske ja men det tog lite tag för mig att förstå liksom vad speeden, vad en bra speed går ut på. Innan jag förstod att hur mycket precision det är i den faktiskt. Och hur värdefullt det är att man rider snyggt och prydligt. Att man vinner mark med en bra gångart. Mm. Och inte bara att fräsa på liksom.
Ja men precis. Släppa tyglarna och smacka vinner du sällan på.
Nej, för att det är just där att komma tillbaka och komma iväg. Mm. Mm. Som jag övar just nu då.
Du kan ju snart säga skratta bäst och skratta sist för... Den häst jag sitter på, hon är ju mer av en bandvagnsstuk.
Okay.
Än smärtosmidig.
Så vi kanske kommer sitta kvar där bordet
båda. Jajamensan, jag är ju snarare... Fast vi kommer ju iväg, men vi svänger ju aldrig.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Nej.
Utan där är ju liksom... Vi behöver ju en radio på så här, 2 kilometer för att komma runt.
Ja, du får använda den här stora utebanan.
Ja, det är ju så.
Det är ju, det där känns lite allting när vi jobbar med hästar. Så hästar har ju styrkor och svagheter. Tjusningen är ju utvecklas faktiskt.
Så min hon är modig och så, men är inte så vändbar. Och inte så snabb heller, men så ärlig.
Då kan vi sammanfatta med att du och jag, vi tränar ju just... jag tränar ju acceleration och du att vända.
Mm.
Så om vi bakar ihop oss skulle vi bli riktigt, riktigt bra du och jag.
Ja, Åh, jädra min låda.
Ja.
Ja. Men det är ju inte för inte som din häst är väldigt kär i min också.
Nej.
Mm. Så.
Ja.
Mm. Nej, men speed, det är faktiskt, jag håller helt med dig. För att många tänker att, ja men, det behöver jag kanske inte öva. Utan det är ju bara att rida fort.
Mm.
Och det är inte sant.
Är det jätteviktigt att öva eller åtminstone träna för någon som vet hur det ska göras och få de här tipsen?
Ja. Och då kan ju vi bara säga att vi kommer ju ägna ett helt program åt bara speed.
Ja, det kommer vi så. Göra. Vi kommer ju gå in mikroskopiskt i alla olika delar av det. Och även börja förklara lite mer framöver varje hinder och lite hur vi tänker runt om.
Ja, men precis. Så.
Vad bra. Jag tror inte jag har jättemånga fler frågor faktiskt på mitt manus idag. Ja, en fråga som jag hade var hur vi själva tänker att vi kan vara med och utveckla VE framöver. Vad är det, vad vi hoppas på eller vad vi har för tankar. Där har vi jobbat på ett par år nu faktiskt med det den här Mälarkuppen.
Ja, Mälarkuppen var ett fantastiskt
bra initiativ. Kommer du ihåg hur det började riktigt?
Jag kommer ihåg att jag vann första Mälarkuppen.
Ja, just det.
För men, det känner jag viktigt
att säga. Men
det hade
säga. Inte kunnat gjort ifall den inte hade funnits. Så vi måste ju ha startat upp den.
Ja, men nu fanns den och jag vann den.
Ja.
Så vi...
Åsa vann det första året. Ja. Hade den.
Tillsammans med Maria. Men, ja,
historiskt men på något vis ändå.
Det, ja, absolut. Nej, men det här var du. Du drog i det där.
Jag tror att
gjorde du.
Grundtanken så. Var ju det här. För att när jag började tävla märkte jag att det fanns nästan inga tävlingar. Jag känner att vi måste få igång det
här. Vi hade börjat med några tävlingar. Men problemet var ju att vi hade få starter.
Ja.
Så att det var ju ett... Vi var ju med och ordnade några av liksom några tävlingar och så där innan Mälarkuppen. Men det var ju det som var lite kruxet. Att få ryttare att komma och starta.
Mm.
Och det är ju roligt då. För nu när vi tittar på Mälarkuppen så är det ju nästan som när man ska anmäla sig till dressyrtävlingar. Man måste veta vilken tid de öppnar i TDB. Vara snabb och anmäla sig för annars kanske du missar en plats.
Ja, det är verkligen så.
Så att det har hänt mycket.
Gått på startfält från, då hade vi ungefär 10-11 stycken på en tävlingsdag från början och nu kan vi upp till 60 startande, vilket är absolut max vad vi kan ta också för att kunna genomföra en tävling i och med att man rider 3 moment då.
Ja, men precis.
Det är ju väldigt många runder som ska genomföras.
Ja. Men så Mälarkuppen var ett fantastiskt bra initiativ som du hade och gjorde och
drev. Och nu har det ju poppat upp en och annan kupp runt om och jag vet att det är på gång kanske kupper också åt jävla håll och de pratar sådär. Det tror jag, ja men det är verkligen ett bra sätt att komma igång.
Precis, Småland har haft cup.
Ja. Vi, Dalarna har möjligtvis haft någon. Ja, det tror jag, det är ett bra. Vi fick ju verkligen sammanhållning. Plus att vi kunde hjälpas åt med arrangemangen. Kände jag att vi stöttade verkligen varandra mellan föreningarna också som arrangerade.
Men då har det ju kommit till flera arrangörer. Utav tävling. Så det är jätteroligt.
Det har du gjort också.
Så här om vi bara tänker runt Mälardalsområdet där vi jobbar mest.
Ja, vi får utgå från det att vi sitter här.
Ja, så har det ju kommit till här. Men som jag förstår även arrangörer i hela Sverige.
Ja.
Men även hos oss så har det här lockat att fler har vågat att arrangera efter att de själva har varit och tävlat. Så har de liksom, ja men det där kan vi nog fixa hemma i min hemmaklubb.
Exakt. Och hur man arrangerar tävling kommer vi också ta upp.
Ja, det är ett helt eget avsnitt det också.
Absolut. Det här skulle ju handla om oss. Ska vi säga något avslutningsvis om oss?
Ja, vi kan väl säga att vi är domare, båda två, i VE.
Det är vi. Banbyggare är jag färdig och du håller på väl snart.
Snart klar, snart hoppas klar. Jag. Har vi några banor till att rita.
Ja.
Så.
Vi... har ju också mycket träningar. Jag är C-tränare i dressyr och ridlärare. Men ja, med den kunskap man har som domare och ryttare så går det jättebra att hålla träningar.
Och även i VE. Vi är överdomare båda två.
Ja, det är också. Vi. Låter finare än vad det är.
Det låter definitivt finare än vad det är.
Det låter som en otroligt fin titel. Det gör, speciellt om man försöker säga den på engelska. Men överdomare är ju viktigt. Vi ska kunna läsa TR och tyda det.
Precis. Och jag är utbildad instruktör inom centrerad ridning också.
Det är bra. Så vill man sitta rakt då ska man åka till dig.
Ja, men precis. Och känna sina sitt ben och följa rörelsen och allting. Ja. Men sen att vi har ridit V länge.
Ja.
Jag började ju med V då 2009 och har på kontinuerligt sedan dess.
Precis, så jag hakade på en liten bit efter det. Mm. Men då körde jag fullt istället.
Mm.
Det var bara fullt fräs.
Fullt ös medvetslös.
Ja, nästan.
Ja. Mm.
Och jag har ju, vi har ju missionerat kan man säga ändå. Jag har ju ändå missionerat ganska hårt med ridskolorna. Jag har åkt runt dels i princip varenda ridskola här i Uppland. Men också var det uppåt Sundsvall och upp i Norrland och även neråt landet. Och här i Uppland så är det ju faktiskt så att vi finns med på ridskolorna. Väldigt många ridskolor har fortsatt efter sin introduktion. Och hos oss är det ju en del i undervisningen. Helt naturligt att man rider V likadant som man rider dressyr och hoppning. Och det är jättekul när man kommer in på kvällen och ska börja jobba. Så står alla hindren där inne och man hör plingar.
Plingar i klockan?
Ja.
Ja.
Ja, det är skönt tycker jag. Man ser alla pinnarna stå där. Så för våra instruktörer så är det bara någonting de gör. Och det tycker jag är jättekul.
Ja, en helt naturlig del i.
Ja, och då får man ju med sig det. Den dagen man köper egen häst har man provat på det. Det tror jag är en himla fördel. Vi måste börja därifrån.
Ja, men så du har ju ett bra ridskoleperspektiv också på.
Ja.
Som du kommer med det.
Så, och folk som vill komma igång får jättegärna höra av sig till oss också. Lite tips.
Absolut. Bra.
Ja, men då tror jag att vi har kommit i mål med den här. Alltså man ska kunna prata om oss hur länge som helst. Men vi är ju tvungna att sluta nu för att förbereda nästa.
Ja, och vad kommer nästa handla om?
Ja, vad ska vi köra då?
Men,
det vet
vi inte. Oj, men nu måste vi... Nu blir det paus. Ja, nu är vi tillbaks.
Ja.
Ja. Jo, men det är såklart att vi har koll på vad vi ska prata om härnäst.
Ja, vi har ju så otroligt många ämnen så vi är tvungna att bara kolla i vårt lilla schema.
Precis. Så nästa gång ska vi gå in på hur man tränar VE-hindren helt enkelt.
Mm.
Så, hur man gör om man har en bandvagn.
Precis, och om man behöver träna en slow starter.
Precis, om man har en... Piggelin som bara fladdrar omkring.
Precis. Eller en som är lite blyg som jag brukar säga. Ja, men då så vet vi vad vi kommer prata om nästa vecka.
Absolut.
Hoppas att ni vill lyssna då. För då tror jag att ett ämne som passar alla. Som man inte vill missa.
Nej, man vill inte missa några av våra ämnen.
Nej.
Nej. Så, see you later.
Ja. Tack för det.
Ja. Tack och hej.